Ja, då läser vi från Gamla testamentet, där är Psaltaren 65, vers 9-14. Och där står det: de som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängar smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och då kan vi ställa oss och tillsammans läser vi från Lukas 19, vers 37-40. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lov.
Varsågod och sitt. Jag har alltid varit mörkrädd och sprungit så fort jag har orkat genom dunkla buskage eller om det är mörka korridorer, och jag får alltid stålsätta mig om jag är den som är sist kvar i kyrkan här när det är sena nätter och man ska liksom släcka alla möjliga lampor i alla dessa tusen olika rum och smyga runt i källaren och så här. Och jag tror väl egentligen inte att det ska hända någonting, men det är som att jag ändå inte kan vara helt säker på att det inte står någon där i mörkret och stirrar på mig. Och som barn så sov jag alltid med en så här liten dov lampa tänd. För att jag ville liksom inte att det skulle vara helt mörkt. Och jag sjöng ofta för mig själv högt. För att liksom hålla den här rädslan på något sätt på avstånd. Och en liksom strof som jag ofta sjöng runt var: Gud är med mig, Gud är med mig, han vakar över mig. Och det sjöng jag så, liksom, så starkt jag liksom vågade. Och ofta liksom, när jag sprang hem, vet jag, på en mörk cykelbana på väg liksom, till vårt hus så där sent på kvällen. Och grejen är att jag är fortfarande rädd. Och värre blir det. Eftersom det just nu är väldigt, väldigt mörkt. Inte bara ute på kvällen eller inne på natten, utan i tillvaron i största allmänhet. De senaste veckorna och månaderna har det, jag tyckte i alla fall, att det varit nästan olidligt dystert. Nyheterna har gjort mig bedrövad och faktiskt rädd. Vad är det som pågår egentligen? Världen känns liksom absurd på en ny nivå. Och våra ledare känns helt oförmögna att hantera sitt ansvar. Både politiskt och ekonomiskt, men uppenbarligen också andligt om man tänker på pingströrelsens nuvarande situation. Vi lever i en märklig värld och den är fylld av oro eftersom vi hela tiden blir informerade om alla möjliga olika typer av risker och hot och möjliga katastrofer. Det är ständiga ryska attacker i Ukraina. Det är rekordvärme och avsmältning. Det är jordskred på motorvägen. Och det är hatiska gäng som sätter hela samhällen i skräck. Och uppenbarligen ska vi nu sätta in militären mot detta så kallade krig. Så det kanske inte är så konstigt att man blir rädd. Men jag läste en vacker text i den här tidskriften, Nord, det senaste numret, som Roland Spjut, jag vet inte om ni har koll på honom, men han är lärare och teolog. Han har skrivit en text som hade rubriken Liturgi mot rädsla. Och för mina öron så är det ljuv musik. Kanske inte för alla er. Men han beskriver hur kyrkliga handlingar som har liksom i århundraden återupprepats söndag efter söndag, världen över. Hur de här handlingarna har mycket att lära både troende och icke-troende om sätt att hantera rädsla och oro. Och nu kommer alltså kopplingen till dagens tema, lovsång. Vad han skriver då så här, citat. Ett sätt att utmana våra rädslor är att tillsammans med andra sjunga lovsång till Gud, universums skapare och Herre. När rädslan griper oss kan vi tro att det är Putin, Xi Jinping eller Biden som styr historien. Eller att väderkatastrofer, pandemier och sjukdom styrs av nyckfulla krafter helt utanför någons kontroll. Men när församlingen lovsjunger Gud lyfts blicken. Utan att vi helt förstår Guds vilja och handlande så hjälper lovsången deltagarna att ana Guds större fågelperspektiv. Och de som kan se större vyer upptäcker ofta oväntade öppningar framåt. Och egentligen skulle jag bara kunna läsa hela Rolands text och så hade det liksom varit nog som predikan den här dagen. Men det känns ändå liksom lite väl okreativt, kanske ni också känner. Men jag rekommenderar ändå att läsa den i sin helhet, för den är verkligen bra. Så, det är tacksägelsedagen som Lydia sa. Och temat är lovsång. Och den evangelietexten som vi hörde, det handlar om att Jesus är på väg in i Jerusalem. Han närmar sig staden och folket kan liksom inte låta bli att börja sjunga och prisa honom för de under som han har gjort. De säger, välsignade han som kommer i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. De kan liksom inte hålla tillbaka sin glädje och sin tacksamhet. Så även om fariseerna då tycker att det är liksom lite för mycket spektakel och kanske lite väl stora ord, så tystnar de inte. Och Jesus säger ju, jag säger er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Och jag vet att när jag hörde det som barn så tyckte jag att det lät sådär märkligt. Hur låter det när stenarna ropar? Jag vet inte vad ni liksom hör då för ert inre, men jag vet att det liksom känns som en så här, vilken spännande tanke. Men de orden har liksom så många bottnar, för de både liksom blickar bakåt, liksom det hänvisar till gamla profetior, och de blickar framåt, både mot liksom att säga vem är den här Jesus och vad är det som kommer hända med Jerusalems framtid. Så de är liksom, de bär så mycket innehåll. Men man kan också bara rent bildligt tänka stenarna som ropar, att det är otroligt vackert att liksom lovsången kan komma från ett helt oväntat håll. Också i våra egna liv, och vi liksom behöver hålla ögonen och öronen öppna för var kommer den där lovsången, även om den då inte liksom låter exakt så som den brukar. Och grejen är ju också då att även om jag tystnar i min lovprisning, är om jag inte orkar tacka eller orkar hoppas eller kan tro, då faller liksom inte hela lovsången, utan då kommer den från något annat håll. Och det tänker jag liksom, det är en fin bild av vad församlingen är, att någon annan kan tacka och ropa åt mig de dagar som jag själv tystnar, och så får jag liksom luta mig mot er andra och liksom bäras av ert tack och ert rop. Men det kanske är så ibland att vi liksom faller in i att vi blir lite som de här fariseerna. Att vi liksom tänker att vi behöver liksom dämpa vår glädje eller liksom tysta vår tacksamhet, eftersom det samtidigt också liksom vid sidan av det finns en verklighet som är fylld av stor tragik. Det är som att liksom vi tänker att de här två storheterna, glädje och smärta, liksom inte liksom kan samsas om själva utrymmet. Men livet är ju faktiskt ofta både och. Eller kanske alltid både och, om vi orkar se det. Men om vi på liksom ett teoretiskt plan vet att så här, jo, men det är ju sant. Och vi kanske vet att lovsång inte är en genre. Det innebär inte tre öppna ackord och lite goa riff. Utan det är någonting mer än liksom att sjunga positiva känslor om Guds godhet. Men det kan ändå vara provocerande svårt att lovsjunga ibland. Precis som Lydia var inne på. När vi liksom inte anar någon egen uppståndelse i vårt eget liv. När vi inte ser Guds vägar. Vi ser inte några öppningar framåt. Då kan det vara svårt med lovprisning. Även om vi vet att det inte bara är en genre. Och jag kan ibland liksom demonstrativt vara tyst i vissa situationer eller sånger. För att det liksom, de uttrycker någonting som jag för stunden känner så här. Det här kan inte jag tacka Gud för. Och så är jag. Man kan tänka att ja, det är som ett obstinat barn liksom, som måste vara sådär liksom markerande. Eller som en fariset då, liksom, att ja, men jag kan också falla in i den rollen. Men för mig har det ändå hjälpt att på något sätt säga, men jag vill vara sann i min tacksägelse. Jag vill inte att lovsången ska bli liksom ett verktyg som liksom smetar över det där som skaver. Men trots det så vill jag ändå att lovsången ska hjälpa mig att hoppas även när det känns helt kört. Och den får gärna hjälpa mig att se det som annars kanske ligger dolt för mig. För lovsång handlar i grunden om ett gensvar på det som Gud redan har gett. Och utmaningen ligger liksom att få syn på vad är det som det är egentligen. Och där kan liksom lovsången vara en hjälp för att liksom öppna våra ögon för vad det är. Precis som Roland skrev i den här tidskriften. Att liksom ana någonting större. Att ana Guds perspektiv och få syn på att alla vägar kanske inte är fullt så stängda som jag liksom själv uppfattade att de var utifrån mitt kanske lite grodperspektiv. Det är lovsångens ena funktion, tänker jag. Och ett citat som har funnits nedskrivet i min liksom, telefons anteckningar Jag liksom samlar på citat. Jag liksom, vet inte hur många jag har. Men det här är ett som har liksom funnits säkert 10 år och som jag återkommit till ofta. Det är från Carl Jonas Love Almqvist. Han var författare på 1800-talet. Och han, det liksom handlar väldigt mycket, tycker jag, om tacksägelse. Så säger han så här då. Dock ska den klokhet skattas som denna goda regel minns. Att rätt värdera vad som finns och inte enbart vad som fattas. Jag tar det igen. Dock ska denna klokhet skattas som denna goda regel minns. Att rätt värdera vad som finns och inte enbart vad som fattas. Och man skulle kunna säga på ett helt annat sätt, typ så här. Att gå från att ha allt man älskar till att älska allt man har. Att liksom inte ständigt stirra sig blind på bristen. På det som fattas i våra liv. Det som vi önskade att vi hade. Utan att faktiskt liksom öva sin blick på att få syn på det som faktiskt finns. För en av våra tids stora liksom folksjukdomar är att vi hela tiden söker någonting som vi inte har. Och så liksom strävar vi efter att få det där. Och när vi äntligen har skaffat oss det, kanske ofta efter liksom ganska mycket möda och stort besvär, så inser vi att det var inte vad jag sökte. Och det är som att vi liksom lever i en illusion om att livet är inte här, utan livet är någon annanstans. Och att livet borde vara och borde bli mer och bättre för att jag ska kunna bli nöjd. Och här kan lovsången och tacksägelsen vara det där verktyget eller medicinen som hjälper oss med ljus in i våra liksom grumliga ögon. Så att vi kan se bortom vår egen brist. Vi kan se liksom någonting större längre fram. Ska jag bara... Lydia, hon läste en text från Saltaren. Och egentligen är inte det den gammaltestamentliga texten, om vi nu ska vara noga. Det vill vi ju vara. Utan den gammaltestamentliga texten idag är från Salomos vishet. Men den har vi inte i de här biblarna, för att det är en apokryfisk text. Alltså de apokryferna är ju några bibelböcker som finns med i vissa biblar och inte i de här. Men dagens text är då egentligen en text hämtad från Salomos vishet. Och jag vill bara att ni ska höra några få rader ur den texten som då är föreslagen för den här dagen. Från kapitel 7. Då står det så här. Av Gud beror både vi själva och våra ord. All tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Vilket alltså betyder att Gud är ursprunget till allt. Det är honom vi har att tacka. Vi kan inte berömma oss själva vare sig för vår tankeförmåga eller vår yrkesskicklighet. Nej, allt är beroende av honom. Och salmen stryker under detsamma. Den börjar, lovsång tillkommer dig, o Gud. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Och det är som att alla texter idag liksom vill få oss att få syn på att det är Gud som är livets källa och universums mittpunkt. Det är Gud som är värd vår ära. Det är Gud som upprätthåller världen. Hur mycket vi än har bidragit med liksom teknisk utveckling och entreprenöriell innovation, så är det Gud som ger liv. Så det mest fundamentala vi har, det har inte vi oss själva att tacka för. Och idag så får vi påminna oss om det och öva vår blick på att faktiskt se det vi faktiskt har fått. att rätt värdera vad som finns och inte enbart vad som fattas. Och det är därför vi har skördefest. Att vi vill lyfta fram det som vi faktiskt har. Delar av årets skörd och visa på att det är också gåvor från Gud. Vi kanske inte tänker så ofta på att maten är någonting vi får från Gud. Och kanske inte det som vi själva har odlat. För att det är vi som har planterat och det är vi som har vattnat. Men det är Gud som ger växten. Och vi vill liksom tacka för det. För att det annars är så lätt att det är så mycket som vi bara tar för givet. Vi vill få syn på Guds generositet in i våra liv. Och därför så är altaret smyckat. Och jag vill avsluta med att berätta om lilla Therese. För hon har någonting att säga om lovsång i livets alla skiften. För det är inte alla dagar som vi har liksom ett altarbord som dignar av diverse godsaker. Vi har kanske inte alltid det liksom längst fram på näthinnan och påminner oss om Guds gåvor. Vissa dagar så har vissa av oss kanske ingenting att ställa fram på middagsbordet. De sämsta dagarna, då liksom skiten träffat fläkten, då kanske man liksom har en depression som har fångat en i sina liksom mörka vrår. Hur ska vi då kunna vända oss till Gud med vår tacksamhet? Hur mycket vi än liksom försöker skärpa vår blick så ser vi ingenting. Och då har lilla Therese någonting att säga. Hon var en fransk karmelitnunna som senare blev erkänd som kyrkolärare och faktiskt också helgonförklarad. Och hon fick genomleva mycket lidande, mycket sjukdom. Hon fick tuberkulos och så dog hon när hon var 24 år gammal. Men i ett samtal med sin syster där hon beskriver liksom hur tuff hennes tillvaro är och hur hon upplever att Gud inte är där överhuvudtaget. Gud är liksom fullständigt tyst. Då frågar hennes syster henne så här: men om du inte har någonting idag, om allt är mörker, vad gör du då om du ändå längtar efter att ge någonting till Gud? Och då säger Therese: idag gav jag mitt ingenting till Gud. Och där framträder det trotsiga hoppet. Att vi får lyfta fram vårt ingenting till Gud. Om det är så tillvaron tycks vara. På de sämsta dagarna, i liksom de allra djupaste dalarna. När liksom rädslan och mörkret liksom lagt ett lock på ens själ. Då får jag trots allt lyfta upp mitt ingenting till Gud. Och så får jag hoppas på att Gud förvandlar det till någonting. Och det är det trotsiga hoppet. Och det är det som lovsången i bästa fall kan vara ett verktyg för. Och ett tecken på att liksom inte ge upp när mörkret ändå liksom har mig i sitt grepp. Utan att vilja hålla fast vid löftet om det som jag sjöng om när jag sprang hem på cykelvägen i mörkret. Löftet om att Gud är med mig. Gud är med mig. Han vakar över mig. Amen.